Hej och välkomna till det 35:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Bäck-Larsen och du heter Mattias Axelsson.
Som vanligt.
Hur står det till?
Jo då, det är bra med mig. Hur mår du själv?
Jo, det rullar och går som alltid. Nytt år, nya tider.
Nya möjligheter, nya Alltså är någon överhuvudtaget intresserad av hur vi mår när vi
spelar in det här? Jag skulle inte tro det, men det känns alltid bra att säga fråga det.
Ja, det är så här, du är väluppfostrad gosse så du tycker att det är sånt man ska fråga. Och det är bra att du gör det, det är trevligt.
Ja. Idag ska vi prata nolltolerans, va?
Vi ska prata om filmen som heter, inte nolltolerans, utan nolltolerans. Det är viktigt att det är två ord där.
Ja, jag vill minnas från när den kom att det var ett ord. Men det kanske bara jag som minns
fel. Du minns nog fel där, för när jag har sökt efter filmen i tidningsdatabaser och liknande så har jag sökt på noll mellanslag tolerans. Och det är så den skrivs i recensioner och liknande. Och tittar man på bioaffischer och DVD-omslag och så är det ganska, det är två ord då, noll ovanför och sen tolerans under. Det förekom ju i reklamtexter så att man skriver ett ord uppdelat så inte har något bindestreck, men det är ganska tydligt tycker jag att det är noll tolerans.
Ja.
Så det är viktigt att när vi nu pratar om film att vi inte säger noll tolerans utan vi säger noll tolerans och gör en liten paus hela tiden för att det ska bli extra jobbigt för att lyssna och hänga med.
Ja, nej men det jag tycker det är konstigt. Det här, du la ut på Twitter tidigare om att vi skulle göra detta och det fick oväntat mycket fart på folk tyckte jag. Det här verkar folk sugna på.
Ja, det verkar ju som att vi kanske träffar rätt den här gången, att folk är mer intresserade av att lyssna på oss prata om nolltolerans än vad de var intresserade av att höra oss lyssna om kommissionen. För jag tror ändå att det här är en sån film som många i den här generationen har sett. Alltså den kom ju på bio 1999, är det va?
Mm.
Spelas in i februari-mars 1999 och sen släpps den på bio under hösten samma år. Och
jag vet 29 oktober.
Fan vad du har läst på. Det brukar vi för sig ha gjort då i just de här detaljerna. Nej, men jag minns ju att jag såg ju den här först när den gick upp på bio under hösten 1999. Och sen så såg jag faktiskt den igen på bio under, det måste vara någon av årets första februari 2000, eftersom den var nominerad till Guldbagge för bästa film, så visades den även på Göteborgs filmfestival. Okay. Då hade man sånt där litet paket att man fick se alla de tre filmerna som var nominerade för bästa film, eller Guldbagge nominerade för bästa film. Och då var det ju nolltolerans med. Vet du vem som vann Guldbagge?
Det vet jag inte.
Det skulle du nu förmodligen inte ens kunna gissa. Det är nämligen Tsatsiki, Morsan och polisen. Väldigt, väldigt, väldigt oväntat skulle jag säga.
Jag tycker den är bra, men det är väl också lite av en barn/ungdomsfilm, eller?
Ja, men å andra sidan, sådana filmer ska väl också kunna vinna en guldbagge.
Ja, jag menar det är väl därför det är lite oväntat kanske. Mm,
jo, absolut, absolut. Och sen så var även, förutom att vara nominerad som bästa film, så var även Anders Nilsson nominerad för bästa regi. Jakob Eklund var nominerad för bästa manliga huvudroll och Peter Andersson nominerad för bästa manliga biroll. Men så att nolltolerans hade ganska många nomineringar i Guldbaggegalan men vann inga priser vad jag kan se i alla fall. Bästa kvinnliga huvudroll fick för övrigt Katarina Evelöv för Tomten är till alla barnen. Det var lite lustigt.
Ja, det 99 var ändå ett bra svenskt filmår med Björn Kjellman och Shanti Rooney som vinnare för Vägen ut då.
Också en väldigt bra film.
Som inte då var nominerad för bästa film, säger jag här nu. Vilket ju är oerhört märkligt kan jag tycka. För det är ju en, tycker jag, är en av de bättre svenska filmerna.
Ja, särskilt som att både Björn Kjellman och Shanti Rooney nominerade för huvudroll respektive biroll.
Ja, jag ser att den tredje filmen som fick en nominering för bästa film är Tiden är en dröm. Och det är en dokumentär. Jaha, jag tror, okej. Man separerar inte dem alltså. Det var ju weird.
Mm, och den måste jag ju då ha sett. Jag kommer dock inte ihåg någonting av den. Men jag såg alla de tre filmerna som är Guldbaggen nominerade det året. För jag kommer väldigt tydligt ihåg att jag såg Nolltolerans åtminstone två gånger på bio. Och sen har jag ju även sett den därefter på tv och på olika streamingtjänster. Så att det här måste ju nu vara kanske sjätte, sjunde gången som jag ser Nolltolerans inför dagens avsnitt. Så även hos mig så är det ju faktiskt en lite grann en favoritfilm. Vilket kommer märkas när vi pratar om den.
Ja, hur är du generellt med att se om filmer? Hur är du där?
Nej, men jag tror att jag ligger i samma... För du har ju någon idé där om att man har olika betygsskalor. Alltså dels så bedömer man filmen utifrån sitt eget värde någonstans, hur bra den är. Och sen så finns det någonting i en film hur omtittningsbar den är.
Exakt.
Och det finns det vissa filmer som kanske i grund inte är superbra, men som har liksom ett stort omtittningsvärde. Som man kan se om. Och där skulle jag säga att nolltolerans för mig hamnar väldigt, väldigt högt på den omtittningsbarslistan. Jag kan ju verkligen, verkligen se om den ett par gånger utan problem.
Hur mycket är det för att du är Göteborgsexpert och att den inspelar sig i Göteborg och du får
det
se...
Det är ju 500% orsaken till att jag ser om filmen.
Ja, men introt är ju väldigt Göteborgsporrigt, liksom, med en helikopterscen och pampig musik och sådär, liksom.
Ja, det är synd att du snodde det ordet, för jag tänkte just använda Göteborgspornografi för att beskriva inledningen. Nej, men det, jag har faktiskt skrivit här i mina anteckningar, Göteborgspornografi.
Ja.
För det är så tydligt just den här första, den är väldigt, väldigt pampig. Och, för det är ju en inflygning över Göta älv och där man zoomar in på och nästan snurrar runt sjömanshustrun som står vid Stigbergstorget. Man ser ju även ganska tydligt gatan Hjelmska huset som du och jag har varit och spelat in i tidigare när vi inte står.
Ja, du har ju studio där.
Ja, precis, och det är därför vi brukar vara där och spela in. Nu står jag upp, så om jag låter anfodd så är det för att jag står upp och rör på mig. Det är väldigt jobbigt att stå upp hela tiden. Det ska tydligen vara bra för uttal och så, men om jag låter anfådd så är det för att jag inte är van att stå uppe på det. Nej, men hela det här introt är ju väldigt pampigt, och det jag skulle komma till är att 1999 så var ju det här någonting ganska spektakulärt, en sån här scen. Idag så går det ju liksom 13 på dussinet på den här typen av åkningar som nu kan du skicka upp en drönare till nästan ingen kostnad alls och göra den här typen av svepande panoramascener över städer. Men när nolltolerans kommer under hösten 1999, så jag upplevde det här som väldigt, väldigt pampigt på bio när helikoptern åker in, också till den här nästan militärmusiken som det faktiskt det sätter en väldigt tydlig stämning i filmen.
Jag får nästan Hamilton-känsla av den musiken, att det ska vara liksom en militär snarare än polis. Men jag säger inte att det är dåligt för filmen som kommer. Jag bara tycker att det är väldigt pampigt och det är mäktigt och det är bra. Jag är positiv till hela introscenen.
Ja, och en av våra mest trogna lyssnare och följare på Twitter, Fredrik Trampe, hade hört, och det är ju källa på det är Trampe på Twitter, att produktionsbolaget sålde den här åkningen över Göteborg till Göteborgs stad senare för att finansiera just den här scenen, för den var tydligen väldigt kostsam att göra för filmbolaget och tog en ganska stor del av filmens budget.
Och då, så här, ja, att Göteborg köper in och kan använda det här, det var väl inga konstigheter då. För, så här, även 1999 hade det kommit ganska mycket svensk krim, små action, filmer som utspelade sig i Stockholm. Men så jävla mycket hade vi inte från Göteborg. Alltså, det var ju ändå något nytt att man skulle flytta den hit och att liksom, det skulle vara Göteborgspolisen och det skulle vara utspelas enbart i Göteborg. Inte bara att man åker ner till Göteborg som man gör i vissa filmer och är där en kort stund eller Göteborgstrakten. Det gör man ju senare i i flera filmer, jag kan inte nämna dem nu. Men det här kändes, vill jag minnas när det spelades in, just för att jag hade två personliga kopplingar till filmen som gjorde att jag var med redan så här och försökte följa på dåtidens internet hur det gick med inspelningen redan då. Det var ju skitsvårt såklart liksom. Men media skrev ju en del. Och men att ändå, jag vill minnas att det var väldigt fokus på det.
Ja, nej, men så som jag minns det var ju just det här att jag verkligen fångades av filmen. Och en av orsakerna är ju givetvis Göteborgsmiljöerna. Mm. För jag hade ju nyligen flyttat till Göteborg, jag tror jag flyttat till Göteborg. Vad kan det vara, i januari 98, så hade jag ju bott i Göteborg mindre än 2 år. Men det är ju någonting speciellt när en film utspelar sig i miljöer som man känner till.
Ja.
Och det gör ju filmen för min del ännu mer omtittningsbar idag någonstans. Eftersom jag då bott i Göteborg i 20 år, dessutom gör en podd om olika platser i Göteborg, så blir det ju liksom, nej, men det är ju verkligen Göteborgs pornografi i ordets rätta bemärkelse.
Nu fick du säga det ordentligt, vad skönt för dig.
Ja, känns tryggt. Just att Göteborgs pornografi i ordets rätta bemärkelse. Jag vet fan om det är i ordets rätta bemärkelse. Jag tror att Göteborgs pornografi i sin rätta bemärkelse är något helt annat. Så glöm den lilla, det lilla felsäget.
Ja, du har redan nämnt att Anders Nilsson stod för regi. Han stod också för manus tillsammans med Joakim Hansson.
Ja, och Anders Nilsson är ju ett namn som vi faktiskt bör stanna till vid.
Vid vem han har jobbat med, är det det du syftar på också?
Ja, framförallt vem han har jobbat med och vem som har någonstans uppfostrat honom som regissör. För han är ju förmodligen, eller vad jag vet, den första som gick i någon form av regelrätt filmskola hos den legendariska Mats Helge Olsson, alltså yes. Kalkonfilmsregissören, splatterfilmsregissören och så vidare. Mats Helge Olsson, som väl är just mest berömd för sina olika kalkonfilmer på olika sätt.
Sverige åt svenskarna.
Till exempel. Och han har ju förvisso samarbetat med Per Oskarsson då i Sverige och svenskarna, men även Carl Gustav Lindstedt och Tor Isedal och Sune Mangs. Men det är ju som kalkonfilmsregissör som Mats Helge Olsson är mest känd. Och lågbudgetfilmsregissör. Och tittar man på Anders Nilssons karriär och tittar på liksom vilka filmer han har regisserat, så finns det ju ett antal filmer nämnda under 1980-talet om man tittar på hans svensk filmdatabas sida. Men då är det ju filmer som han har gjort på olika sätt i samarbete med Mats Helge Olsson. Men förutom de filmerna så är det väl i princip bara Johan Falk-filmer som Anders Nilsson har gjort, av vad jag kan se.
Ja, det är det jag hittar också. Han har gjort hela den trilogi som vi kommer prata om de närmaste tre avsnitten, alltså med nolltolerans, Livvakterna och Den tredje vågen. Men sen var han ju även med 2009 och 2012 i de här, ja, men som, de som har Johan Falk som någon form av förtitel. För det är, jag kan säga, jag har inte sett en enda av dem. För det har plötsligt bara gått mig förbi att det görs massa filmer där om honom. Det är precis som att jag inte är intresserad av Beck-filmerna, så jag är inte intresserad av Johan Falk när man gör så många filmer. Och jag vet egentligen inte varför. För jag gillar ju den här trilogin som vi ska prata om nu. Kan jag ju spoila redan nu. Liksom.
Mm, jag har ju sett några av dem. Jag tror att det kan vara ett 20-30-tal filmer som har gjorts totalt.
Jag vet inte. Lite färre. Alltså, det är ju inte på Beck-nivå liksom.
Nej, men det är ju fan inte så jävla långt. Alltså, ja, eftersom nu är det väldigt, väldigt många Beck-filmer. Men det är fler än vad man tror. Alltså Johan Falk-filmer som har gjorts efter den här originaltrilogin som väl då kom, vad är det, 99, 2001 och 2003. Och jag har sett några, eller kanske två av dem, och de håller ju långt ifrån samma kvalitet som nolltolerans. Och inte ens samma kvalitet som Livvakten och Den tredje vågen, som är betydligt sämre filmer än vad nolltolerans är.
Jag räknar här lite snabbt på Jakob Eklunds sida och får det till, ja, men runt 20 inklusive nolltolerans och de här första då. Och Beck är ju uppe på 40, så att absolut, det är många fler, men det är fortfarande skitmånga filmer de har gjort.
Så att, det bör väl vara någonstans en av de längsta filmserierna i svensk filmhistoria, kanske, eller?
Ja, eventuellt.
Nå väl, men Anders Nilsson är ju då framförallt en regissör som vi förknippar med Johan Falk-filmerna. Det är liksom det som kommer bli hans filmlegacy någonstans.
Ja, det får man väl säga. Jag kan inte påstå att jag har jättemycket koll på honom ens med det här. Det är inte, svenska regissörer, hur bra koll har man på dem som inte hamnar internationellt? Jag vet
de som inte är Ingmar Bergman.
Nej, men och liksom de som får chans. Och så här, Fares, eller Josef Fares var väl regissören. Fares var väl bara skådespelare. Men alltså, om man har ju koll på Bo Widerberg och de här gamla. Men i nutid, svenska regissörer som inte jobbar utomlands har jag för dålig koll på, kan jag väl erkänna. Men ja, skådespelare i den här filmen då? Vad ska vi prata om dem eller?
Ja, vi kan ju nämna, för vi har ju en, vad blir det? Trojka, kanske ytterligare några, men Jakob Eklund som ju spelar, eller Eklund, inte Eklund, Jakob Eklund, precis, som spelar Johan Falk. Han var ju ett namn redan innan Johan Falk. Han har ju spelat i, ja, men bland annat Änglagård och ytterligare ett antal filmer under 90-talet.
Den första en komikers uppväxt.
Kommer du ihåg vad han spelar för roll där? Han är någon av de
Han har ju samma roll har för mig i båda Komik och Köpväxt, vilket är roligt för det är så lång tid emellan att han, den här mobbarkillen, Stefan
just det,
heter han.
Just det.
Ja. Och jag ska bara dubbelkolla det, jag är 99% säker på att han gör exakt samma roll även i den då med Johan Rheborg. Mm. Jajamän, Stefan som vuxen.
Jaha,
det är ju roligt att de kom ju med, alltså den första kom 92, den andra kom 2019 och att han fortfarande kan göra samma roll.
Ja, det finns ju en kontinuitet i det, en komikers uppväxt universumet.
Ja. Ja, men han var ju ja, men känd, alltså får man väl säga liksom, utan problem liksom.
Och sen har vi ju Marie Rickardsson som spelar Helene, som ju blir så småningom kommer bli Johan Falks donna. Det finns ju ett love interest redan i den här filmen, men när vi fortsätter kolla på de fortsättningen av den här filmserien så kommer de ju få ett förhållande.
Ja, och Marie Rickardsson då, mest känd för sin insats i Polis, pris, potatismos får vi ju säga. Eller inte.
Jag tycker inte du ska sätta det som hennes främsta insats kanske i skådespelarkarriären. Hon gör väl en, om jag inte minns fel, en liten roll i Eyes Wide Shut som väl spelas in ungefär samtidigt som Nolltolerans. En väldigt, väldigt liten roll i Eyes Wide Shut. Men det är ganska roligt att hon spelar in den nästan samtidigt som hon spelar in den här Göteborgs actionfilmen med lågbudgetregissören Anders Nilsson.
Mm. Det är spännande. Men hur känd var Marie Rickardsson här? För mig känns det som att hon alltid har varit känd. Men det var några år från den förra filmen till den här. Och jag menar, hon är ju verkligen en bifigur i Beck-filmen. Hon är med i då. Men hur stor
jag skulle
var hon
nog här? Säga att, jag skulle nog säga att hon inte är jättestor 1999.
Hon är inte det?
Jag, det är ju, nu är det jättesvårt att säga sådär, liksom, hur stor någon är i... Nej. För över 20 år sedan, men hon gör en roll i Eyes Wide Shut, det måste ju ändå betyda någonting. 1999.
Det här, visste du att de är gifta?
Ja, det visste jag.
Det här hade ju nog gått för mig förbi, tror jag.
Jag vet dock inte om de hade ett förhållande redan här 1999.
De hade barn från 95, så att det skulle jag ändå tro.
Ja, men då...
Gissningsvis. Mm. En dotter från 95 och en son från 2000. Och sen gifte de sig inte förrän 2008, verkar det som. Men,
nej, men då är de ju tillsammans redan när Nolltolerans spelas in.
Ja, det hade gått mig förbi. Det sista i trojkan då, Peter Andersson.
Vår favoritsuperskurk.
Ja, verkligen. Det här är ju en av mina, det här är en av dem jag förknippar honom med, måste jag ju säga liksom. Jag tycker han är lysande på många sätt som
ja, skurk. Verkligen, men han är ju någonstans klippt och skur, han är ju ansiktet för svenska tv-skurkar eller filmskurkar någonstans. Han har ju redan när Nolltolerans spelas in gjort den här fantastiska rollen i Anna Holt som en bad cop. Han kommer att göra i Stig Larsson-trilogin Män som hatar kvinnor, så spelar han också en riktigt obehaglig typ. Så han är ju en person som ofta spelar just de här obehagliga typerna, och han gör ju det med den äran, skulle jag vilja säga.
Verkligen, jag tycker han inte bara för att han ska på typecasta sådär, men han gör de här rollerna väldigt, väldigt, väldigt bra. Han har ju ett ansikte som är som gjort för att skrämma folk.
Och sen är väl kanske några namn, framförallt Lennart Hjulström, pappa Skacke.
Ja, pappa Skacke.
Filmen jag givetvis nämna som kommissarie Sällberg.
Ja, det går ju inte att komma undan honom. Det är ju en förhållandevis liten roll för att vara Lennart Hjulström. Han är ju verkligen biroll, men lånar ju ut en tyngd, om man kan snor ett engelskt uttryck och förtjänska det. Mm. Att liksom, det känns verkligen som att när man har honom och inte en helt okänd skådis där, så blir det blir ett bra tyngd liksom i det.
Så är det definitivt. Och sen nämna också Jacqueline Rammel som Anja Månsdotter. Mest för att det är roligt att nämna familjen eller släkten Rammel som är en adelssläkt. Hon är inte, vad jag vet, nära släkt med Povel Rammel. Men de tillhör ju samma adelsätt.
Ja, okej. Ja.
Och det känns viktigt att nämna.
Ja, Fredrik Dolk är också med, som vi kan ju säga. Det är ju han som man ska tro är någon form av förrädare längre. Mm. Som Kron spelar han. Jag vill ju också nämna Torkel Pettersson.
i en väldigt, väldigt liten roll, men ack så viktig roll.
Ja, och ack så annorlunda mot vad vi ser honom i sen. Här ska han ju spela tuff och bad guy, så det skriker om det. Mm. Och gör det väl bra. Men han är ju mer känd, skulle jag säga, sen som komiker.
Mm.
Eller åtminstone som att spela in humoristiska filmer, så kan man väl säga.
Men är det något mer du vill säga någonting om liksom förutsättningarna innan vi gör oss in i Göteborgs pornografin?
Nej, det tycker jag inte. Utan vi kör på. Vad är premissen för filmen?
Att den utspelar sig i Göteborg.
Tackar, tackar.
Det är väl egentligen det enda som är viktigt, skulle jag säga.
Det skulle väl faktiskt inte jag säga. Jag tycker att du förenklar det grovt
här. Ja, det gör jag absolut. Nej, men premissen för filmen är att Johan Falk spelar en polis som blir vittne till ett brott på julafton. Och den personen som är brottslingen kommer sen att hota vittnen, och Johan Falk påstås ha misshandlat den här brottslingen Leo Gaut. Och sen så blir det liksom en katt och råtta lekjakt mellan polis och skurkar. Ganska koncentrerad film ändå i både tid och rum och berättande. Den går liksom inte ut och tar inte ut några svängar, utan är ganska, det finns en ganska enkel ramberättelse, en ganska tydlig röd tråd som går igenom hela filmen.
Ja, och den är, såg jag här nu, 108 minuter lång, alltså 1:48. Så den är inte 2:10, utan ja, men, och då är 108 minuter, då är det säkert med eftertexter räknat. Mm. Och de är ju också värda att nämna sen.
Ja, det finns en del att säga om dem, absolut.
Ja, men så att den är 1:45 lång ungefär i speltid. Och det är så här, ja, 1:30 filmer har vi pratat om innan, att det kanske är bra. Och 1:45 är inte så mycket längre om man gör det väldigt, väldigt bra. Och hittar det här tajta och utan att spåra ur någonstans.
Ja, och jag tycker att man lyckas göra det, för det finns en ganska tydlig ramberättelse som man håller sig till. Och man lyckas ändå få in detaljer i berättandet som gör att vi får en förståelse för karaktären, framförallt för Johan Falk och hans bakgrundshistoria, utan att det liksom känns påklistrat och fånigt. Jag tycker att man gör det på ett ganska snyggt och kanske inte subtilt, det är väl att överdriva, men man gör det på ett sätt som inte känns som att de skriver oss på näsan med hans bakgrund.
Helt enig med det, jag tycker det är jättebra gjort. Men filmen inledde ju på julafton.
Och jag gillar någonstans också det här att man på ett väldigt enkelt men tydligt sätt berättar för oss, alltså både tid och plats. Alltså det står inte så här Göteborg den 24 december 1998, utan vi får reda på det. Givetvis genom den här flygscenen så fattar vi att vi är i Göteborg. Och sen även när polisbilarna kör runt där i centrala Göteborg vid Gustav Adolfs torg och längs med Kungsgatan. Och vi ser tydligt att det är på julafton det här ska utspela sig. Det märker vi liksom redan i de första scenerna. Och jag gillar verkligen det, liksom det sättet att berätta på. Att vi får en tid och vi får en plats som blir tydlig för oss.
Mm. Det jag tänker här och eventuellt vill ifrågasätta utan att vara helt på det torra med det är alla aktiviteter som sker där i stan. För det har skymt, alltså det är ju inte julaftons morgon nu, men det är mörkt, vilket innebär att klockan är ändå så här efter 4-5. Det är efter Kalle och det är efter ja, men allt det som varit. Det är någonstans vid Kalle Bertil, liksom, får vi ju se klipp från till och med.
Ja, det är när de ligger med varandra så är ju Kalle Bertil på i bakgrunden.
Ja.
Eller när de har legat färdigt med varandra. Så
ja, exakt, precis.
Så vi kan säga att, där, att vi är någonstans klockan vid 5-6 tiden på julaftons eftermiddag.
Ja, när de har legat med varandra. Och då har ju de hunnit vara på en krog och de har hunnit köpa mat. Eller han har hunnit göra det. Eller han gör väl det sen kanske. Mm. Men i alla fall, är det troligt att vi 6:30 att alla de här människorna är ute vid Nordstan?
Jag skulle nog säga, nu är det ju återigen, det här är 20 år sedan, men jag gjorde ju en traditionsenlig julaftonsfirande i år som jag gjort de senaste 2 åren genom att vara på krogen på julafton. Och det är mycket folk som är ute och rör sig på julafton vid den tiden. Men som sagt, det är 2020, på 2020-talet. Jag tror att det var mindre aktivitet 1999. Men absolut att det är folk som är ute och rör sig på julafton även efter Kalanka.
Ja, nej, för jag tänker så här, men Chen Li som blir ett av vittnena är liksom, men han ser vi sen i familjefar och tänker,
ja, möjligtvis den när de placerar de tre vittnena, ja, i den gränden där, det kan jag möjligtvis tycka känns lite konstigt att du har tre personer på samma plats som då är han Kilfarbron, han skulle Edvin. Väl möjligt, han har ju, han, vad han verkar så har ju inte han någon övrig familj. Så han skulle möjligtvis kunna vara där. Helen och Nina, oklart varför de befinner sig där vid 8-tiden. Och ja. Chen Li, kanske också lite märkligt att han befinner sig på julafton vid 8-tiden i gränden efter den här biljakten.
Ja, nej, för visst, är det så pass sent så kan jag väl snarare tänka mig att okej, okay, då har man kanske på hemväg från julfirandet, för Edvin har några blommor med sig i början där som att han ska någonstans. Och visst, det kanske är att han ska träffa någon som sen har julfirandet, eller jag har ingen aning, jag bara spekulerar nu. Men jag tycker så här, för mig så, jag har liksom aldrig varit i stan på det sättet på julafton, så därför så förstår jag inte riktigt, eller så här, jag vet inte hur
du sannolikt får det här är. Hänga med mig på krogen nästa år på julafton, Gustav, så ska jag visa dig Göteborg by night på julafton.
Jättegärna. Jag kan också konstatera här att Burger King har gått in med pengar i den här filmen.
Det finns ju en
två
del.
Skäl.
Alltså, berätta dina två skäl.
Ja. Ja, men dels så är det ju att han åker och köper mat där vid 6-8 på julaftonskvällen när jag är osäker på om Burger King faktiskt är öppet för första. Framförallt då. Men sen är det också, vi lite senare är vi inne, eller ganska mycket senare, är vi inne på Skandinavium. Mm. Och jag jobbade på Skandinavium. Jag började jobba där 99 och jobbade sen där i 400 år. Och Skandinavium är McDonalds-styrt. Alla kiosker inne på Skandinavium var redan då ägda av McDonalds. Och där inne sitter Burger King-reklam. Och det skulle det inte göra.
Och ska vi vara petiga med lokaliteterna i filmen, så ligger ju inte den här hovjubileraren mitt emot Burger King på avenyn här. Nej, utan den ligger mitt emot McDonalds.
Precis,
snarare. Kanske inte mitt emot, men den ligger ju närmare McDonalds. Den ligger definitivt inte mitt emot Burger King. Alltså, nej, hovjubileraren ligger betydligt längre uppe på avenyn än var Burger King ligger.
Ja, så att BK har sponsrat med pengar. Och det har jag inga problem med. Jag tyckte mest det var kul att konstatera det. Men han ser ju då, som sagt, den här rånet. Det blir en biljakt ner för avenyn.
Ja, och den här biljakten tycker jag också är, för jag mindes ju det som att jag tyckte att den var lite fånig så där, för att man gör, det blir ju en hel del omtagningar, alltså att man använder samma, inte samma foto, men att bilarna åker förbi samma plats flera gånger, men det någonstans måste väl låta sig göras om man ska, annars skulle ju biljakten vara över på 5 sekunder, för längre tid tar det ju inte att åka ner för avenyn och Östra Hamngatan för att komma fram till Nordstan. Och när jag såg på den igår så tyckte jag inte alls att det kändes särskilt pajigt. Jag tyckte till och med att biljaktscenen längs med avenyn faktiskt var ganska trevlig. Den var ganska bra. Den var välgjord.
Ja, nej, men jag är helt enig. Och det är ju en annan kille. Så här, de är Peter Anderssons karaktär, Leo Gaut som han heter, sitter han som kör rånarbilen. Och de fastnar ju sen där nere då. Och den här killen som har rånat och slagit, eller han har inte rånat, men han slog ju ihjäl den här hovjuveleraren. Han blir ihjälskjuten och sen får vi se där under tiden. Det händer ju mycket på samma gång där. Och Leo Gaut skjuter ihjäl en man utklädd i tomte där, som är där med sin son, vilket också jag tycker det är. Vad gör de där och då? Men skitsamma. Han blir ihjälskjuten och Leo Gaut blir väl tagen där, va?
Nej, de tar ju inte Leo Gaut redan vid liksom första tillfället.
Nej,
han kommer ju undan när han springer in i Nordstan. Däremot så har ju vittnen, alltså Chen Li, Helen och Kilfarbron, som du får på Edvin. De alla tre har ju sett Leo Gauts ansikte. Johan Falk ser ju inte honom, vilket gör att Johan Falk kan inte peka ut Leo Gaut. Men samtliga tre vittnen pekar ju sedan ut honom när de åker tillbaka till polisstationen för att göra, eller alltså man hör vittnena och kollar igenom massa olika foton av misstänkta, och där pekar alla tre ut Leo Gaut, så då sätter de span på Leo Gauts restaurang på Tredje Långgatan bland annat. Men Leo Gaut, han tänker ju inte nöja sig med det, utan han får ju information någonstans ifrån om de här tre vittnenas adresser, bland annat då att Helen bor på Allmänna vägen 13 i Majorna. Så då beger han sig dit och även till Chen Li och till Edwin och hotar dem.
Mm. Och det gör han väldigt effektivt, får man säga. För istället för att fortsätta vittna så är det tvärtom. Då vägrar de vittna. Igen. Det händer ju mer saker under tiden, får vi ju säga.
Ja, och en sak som jag blev glad över här, det var ju att man för en gång skulle lyckas använda datum och liknande rätt. För när Sellberg kommer in med någon Aftonbladet om händelserna, så är det fredag den 25 december 1998 som står som datum uppe på Aftonbladet. Och fredag, eller den 25 december, alltså juldagen 98, var mycket riktigt på en fredag. Så för en gångs skull har man faktiskt lyckats med de detaljerna, vilket hedrar produktionsbolaget.
Mm, de har koll på läget.
Mm, det känns skönt.
Men när de sen då ändrar, alltså så här, Falk försöker ju åtminstone få Helene att ändra sig. Och det går ju så där väldigt länge, för hon är ju livrädd.
Mm.
Och vi får ju reda på det sen, vi kan väl ta det redan nu, att hon har ju jobbat för Leo Gaut tidigare under något Göteborgskalas, säger de väl.
Ja, Göteborgskalaset 93 tror jag det var.
Ja, och hon, liksom, när han ska hota henne så känner han igen henne, och då försöker han muta henne istället.
Mm.
Vilket ju leder till att hon är där även någon dag eller så senare, när Johan Falk bestämmer sig för att åka hem till Leo Gaut. Och det är någonstans här som hela liksom grundstoryn, alltså så här får vi det sista, den sista premissen, för Leo Gaut är väldigt noga med att se vad Johan Falk har rört, och sen ser han till att bli misshandlad av Torkel Petterssons karaktär, och så hävdar de att det är Johan Falk som har gjort det.
Ja, Leo Gaut har ju sin lägenhet ovanpå restaurangen, och om du får säga någonting spontant om inredningen i Leo Gauts lägenhet, vad skulle du säga om den då?
Om inredningen?
Mm, har du någonting sådär som du känner kring den? Du noterade ingenting speciellt?
Nej,
just
och fräscht.
Du förstår, du är inte alls med på vad jag... Nej, för det jag reagerade på, framförallt när jag såg det 1999, det var att den kändes oerhört smaklös. Att det var väldigt smaklös inredning. Att det var liksom nästan vulgär, alltså det här stora porträttet som de har på väggen på familjen. Det är liksom glasbord. Sånt som på slutet på 1990-talet kändes väldigt utdaterat. Eftersom jag tänker, nu är jag absolut ingen inredningsexpert på något sätt, men min upplevelse av att man gör Leo Gauts lägenhet på det här sättet, det är för att man ska på något sätt få honom att framstå som en, liksom, en ganska vulgär person, att han har för mycket pengar men kanske inte så mycket smak. Sen blir ju problemet när man ser lägenheten idag, så kanske man snarare tänker som du där, ljust och fräscht. Jag tror inte man gjorde det 1999, utan det jag absolut tänkte, det var att det var en smaklös inredning.
Okej, okay, jag är inte så designinriktad. Jag kan säga, det är inte jag i min familj som är den som sköter inredningsdetaljerna, så kan man säga.
Mm.
Men jag håller väl med dig när jag tänker efter att ja, jo, det är väl ganska smaklöst. Men jag tycker också att, eller ja, de framställer ju honom som den personen som ska ha det så, och det gör de ju väldigt, väldigt bra. Jag tycker också så här, en sak som blir lite, det är att när rättegången eller den första här kommer, och då säger Gaut att han blev misshandlad och sen tog Falk bucklan och slog.
Mm.
Vilket innebär att han väl förmodligen säger att han blivit misshandlad med händer, alltså med knytnävar.
Ja, alltså överlag så är det ju lite märkligt det här, för att Leo Gaut sitter ju bara och berättar vad som hände, för i en rättegång i tingsrätten som det här ändå är, så går det ju inte till så att han bara sitter och berättar, utan då ska ju det ske under förhörsformer, och här blir det ju bara som att hans advokat lämnar över till honom att han ska få berätta.
Konstigt.
Det blir lite märkligt, men det är så här detaljer, okej, det kan man väl hänga upp sig på om man gillar att peta i detaljer, vilket jag gör, men det rullar på ganska bra ändå i rättegången.
Det jag tänkte det var snarare att det borde finnas spår på Johan Falks knogar, om han har stått och slått Leo Gaut i ansiktet med dem, som då inte bör finnas eftersom att Johan Falk inte då har gjort det, men ja, små detaljer antar jag. Vi får skita i det.
Ja.
Men vad hände sen då?
Ja, att för Johan Falk får ju reda på att ett pris har satts på hans huvud av familjen till den man som han dödade i skottlossningen vid gränden i Nordstan. Så han inser ju att om han åker in i fängelse nu så är ju han körd, för då kommer han dö i fängelset. Så då bestämmer han sig för att han ska rymma ifrån tingsrätten. Och det gör han genom att ta sig in i ett låst rum genom en snabb manöver, och sen så slå och dunka en stol i glaset och sen hoppa ut vid Tyska kyrkan som ligger precis i anslutning till tingsrätten. För tingsrätten låg ju då fram till, vad kan det vara, 2008 någonting, i rådhusets lokaler. Nu har ju tingsrätten flyttat till Ullevi, eller i närheten av Nya Ullevi. Men då
vad kallas den platsen?
Vilken av dem tänker du?
Den nya där det ligger nu. Vet du inte det?
Jag vet inte, kallas den något speciellt den platsen?
Ja, den ligger ju mellan två fotbollsarenor. Det är hela rättssystemet i princip, så det är ju straffpunkten.
Oh, tung Göteborgshumor.
Amen, amen.
Är det du som har kommit på det, Gustav?
Nej, verkligen inte. Jag önskar jag hade det, men tyvärr inte. Men han flyr ut där, och han flyr väl in bland kronhusbordarna först och sådär, och springer väl ändå en, om man ser det i Göteborgsperspektiv, en hyfsat logisk väg.
Nej, han springer ju, jag tror inte att han springer med kronhusbordarna. Jag tror att han springer snarare över Tyska bron och sen så bort mot Kungsgatan. Och
han springer inte direkt över. Jag trodde han irrade in sig där först och sen springer över. För han kommer ju sen springandes genom Victoria-passagen.
Ja.
Och där skymtar faktiskt en gammal, min fasters före detta man syns som statist. Han ägde ett café i Victoria-passagen på den tiden. Och kommer ut, jag tror att det är efter, om det är väl Kron som springer, alltså Fredrik Dahls karaktär.
Ja, och det tycker jag är en sån fantastiskt rolig scen när de här två lönnfeta herrarna springer och när Kron jagar Falk. Alltså, det känns ju verkligen inte som två superfitta poliser, framförallt inte Kron, men inte Johan Falk heller. Utan båda två känns ju som ganska sådär, ja, men medelålders lönnfeta poliser. Så det blir nästan lite putslustigt när man ser dem när Kron jagar Falk här genom Victoria-passagen.
Ja, de håller väl sig, kan jag tycka, precis på rätt sida gränsen. Men det är bra nära att de faller över. Men Kron når inte fatta honom, utan Falk är en flydd man, men ändå i frihet. Och vad gör man då när man är efterlyst?
Ja, man köper en bil givetvis så att man ska kunna ta sig fram.
Ja, och man köper en polisradio och tar ut alla pengar man har och kan. Och sen så är han ju med i gamet från sitt håll. Liksom.
Ja, och fast det som är lite märkligt är ju att han fortfarande befinner sig i centrala Göteborg, till exempel när han tar ut pengarna, att han inte har rört sig någonstans bort från centrum.
Ja.
Jag tycker det kan vara lite märkligt att stå vid en bankomat alltså i närheten av Kungsgatan och ta ut pengarna där.
Ja, han borde förstå, eller någonstans så här, ja, han borde förstå, och hans polis, alltså för detta kollegor i det här läget då, borde fatta att det är en sak han gör, så man håller lite extra koll på bankomaterna. Och det kör ju till och med förbi en polisbil och liksom blinkar med ljusen, fast det, och som han blir rädd för, men det är ju någonting annat de då reagerar på när han står och tar ut pengar. Så det är ju lite, ja, nej, han kanske borde tagit sig till Kungsbacka eller någonting. Vad fan vet jag liksom. Ur stan i alla fall.
Jag tycker han skulle åka till Borås och ta ut pengar.
Ja, det är väl ingen. Finns det pengar i Borås? Jag vet inte.
Vi använder fortfarande jordbruksvaror. Vi har någon typ av byteshandel i Borås. Det är så jag betalar biljetterna på Borås Arena.
Med hjälp av alla smör. Med varandra, liksom. Jag vet inte, alla byter kläder med varandra. Och sådär.
Ja, det kan vara så.
Ja. Men här börjar ju någonstans då Falk med hela sin revenge. Alltså, nej, inte revenge. Han vill ju rentvå sig själv.
Mm. Och han vet ju att det var en person hemma hos Leo Gaut i samband med den påstådda misshandeln. Ja. Så det är nu han får den här informationen om att det var en person som jobbade åt Gaut under augusti 1993 när Göteborgskalaset var på Götaplatsen. Och då får han först ett namn på en kvinna som heter Annika, som är polis, en blond kvinna, som visar sig vara fel person.
Ja.
Vill du säga någonting om henne?
Vad vill du att du ska
nej,
vilja säga?
Jag vill inte om du skulle säga någonting. Nej, just att han... beter sig ganska svinigt mot sina kollegor där, att han liksom låser fast dem med handbojor.
Men det blir väl inte helt populärt, tänker jag, bland kollegorna.
Nej. Nej, för att, men det visar sig att det är fel person, utan det är ju en Anna-Karin som ska vara den person som han är ute efter.
Och Anna-Karina till och med.
Anna-Karina, jag har skrivit Anna-Karin. Jo, där har vi Anna-Karina. Jag skrev Anna-Karin längst upp och sen Anna-Karina där nere. Och samtidigt så vet ju hans kollegor om vad, alltså om de här personerna. Och här får vi de här första antydningarna om att det skulle vara Fredrik Peter Kron som är mullvaden. För dels att han sitter med V75-lapparna på Flygarns Hage. För det har ju Gaut sagt till mullvaden i telefon att pengarna som mullvaden får handlar om spel på trav. Och sen så är det någon kommentar, jag tror att det är Anja Månsdotter som säger någonting i stil med hur kan du ha alla de här adresserna till vittnena i huvudet i en senare scen.
Precis.
Så det planteras ju väldigt tydligt att det är Peter Kron som vi ska misstänka är den mullvaden som förser Leo Gaut med information.
Exakt. Något som också vi får här som höll på att förvilla mig ett tag är att du sa ju förut att det är ett pris på att någon ska döda Falk i fängelset. Och det är på 200 000, får man reda på sen. Men Leo Gaut sätter också ut en egen belöning här för den som griper Falk. Mm. Så det är två olika belöningar, vilket jag först trodde det var ett kontinuitetsfel. Att Gaut säger väldigt tydligt att han erbjuder 50 000 och senare sägs det att det fanns ett pris på 200 000. Men det är alltså det är två olika priser för två olika saker. Utan Gaut lägger ut här 50 000 om någon ser till att Falk grips. Vilket ju vi får lite, vilket ju blir viktigt sen kan man säga. Men han betar av den här listan och Anna-Karina hamnar såklart längst ner på den. Eftersom att det är hon som är den personen vi ska till, så hamnar hon såklart längst ner. Och vem är Anna-Karina?
Ja, det visar sig att det är ju Helene som heter Anna-Karina Helene. Men ingen kallar henne för något annat än Helene. Och hon har ju då jobbat tidigare åt Leo Gaut. Och är den personen som var i lägenheten i samband med den påstådda misshandeln. Och här försöker ju Johan Falk att övertala Helene om att göra det rätta genom att dra paralleller till den här smitningsolyckan som väl handlar om hans före detta fest med Maria som dog 10 år tidigare.
Ja, för henne har vi sett, gravid.
Ja, hon har ju sett bilder på henne på Johan Falks vind när Anja Månsdotter har varit där och letat igenom lägenheten. För då ser man bilder på Johan Falk och Maria och hon säger i någon passage att hon har varit död i 10 år. Så där får vi antydningsvis en del information om Johan Falk och just att han fortfarande någonstans brottas med skuldkänslor och liknande kring hennes död.
Ja, och igen det här att inte skriva på näsan, utan det räcker sådär. Vi behöver inte få se en flashback till att något sånt har hänt eller få det mer i detalj, utan jag vet inte om det någonsin sägs uttryckligen att hon var gravid när hon dog, men det syns på bilden och det syns på att han sitter med en vagga och olika saker.
Ja, han har ju inget barn, så det är liksom ganska uppenbart att det är i samband med graviditeten som hon blir påkörd i den här smittningsolyckan.
Ja, för Helene, han söker upp henne på hennes företag Intercommercials, där hon står som vd, står det på skylten, vilket är roligt att hon 6 år tidigare har jobbat tillfälligt som någon servitris. Det är en bra karriär på 6 år där.
Verkligen.
Att gå det till ett vd på något form av bolag, vad heter det? Alltså någon art direction, så verkar de göra. För att det vi får reda på också är att Leo Gaut beger sig dit samtidigt, att han ska beställa nya menyer, som han säger. Han tvingar med sin fru ut. För Leo Gaut är ju inte helt nöjd över att han har polisbevakning, fast som skydd för honom, eftersom att han ju då ska ha blivit misshandlad av Johan Falk.
Och det är ju inte polisen jättemissnöjda med att de får bevaka Leo Gaut, eller skydda honom, för det blir ju indirekt att de bevakar honom. Men han lyckas ju smita därifrån med hjälp av sin fru. Och förutom att Leo Gaut och hans fru är där, och att Johan Falk är där och Helene är där, så kommer ju även Peter och Anja dit. Mm. Så vi har alla liksom delar i den här berättelsen samlas, fast de möter inte varandra, för Johan Falk hinner smita innan poliserna kommer och Leo Gaut lyckas hålla sig gömd från poliserna.
det hade kunnat bli pajigt det, men jag tycker också att det här, de kör det på rätt sida gränsen liksom. Det, det är precis, men de lyckas. Nej, men så... förlåt, jag vill bara stanna kvar lite här. För... skit i det, vi kör vidare. Jag glömde av vad jag ska säga. Kör du.
Ja. Nej, för det som händer nu, det är ju att Johan Falk försöker ju övertala vittnena om att faktiskt vittna. Han har ju varit på Helena här nu på hennes arbete. Nu ska han ta sig an Edvin som sitter hemma i sin lägenhet och bygger på en båtmodell, likt Martin Beck. Martin Beck bygger ju också på båtmodeller oftast. Och det är någonting som Edvin har gjort. Och här får vi ju en, tycker jag, ganska jobbig scen. Inte jobbig för att den är dålig, utan för att den faktiskt känns en del. Och det är ju när vi får en flashback till att Leo Gaut och hans hejdukar är hemma hos Edvin och förstör en av de här modellerna som han och hans pappa byggde när Edvin var väldigt ung. De kastade den bara i golvet. Man får en vad heter det? Artikel från en tidning på väggen om att Edvin och hans pappa är äntligen klara med det här båtbygget.
Ja, jag kan ha fel, men är det inte till och med Edvin och hans farfar? Jag kanske har fel. Det är ganska skitsamma i intrycket nu, så att skitsamma.
För det är ju en scen som jag tycker att den berör ju, för den, alltså det måste ha tagit och på Edvin att få den här modellen krossad. Det är inte bara liksom att han blir hotad till livet, utan även att de förstör en sån viktig del av hans inredning.
Ja, jag tycker att han som spelar Edvin, Stig Torstensson, det är också en väldigt liten roll. Det är ett antal scener här och var. Jag tycker han gör det fenomenalt bra. Han ska spela att han är från Kil, och han var från Kil, eller han var från Värmland i alla fall i verkligheten. Och det är liksom, jag tycker han gör den här äldre, lite ensamma farbron som har sina intressen. För alldeles strax här kommer han gå på hockey. Och han gör sin grej, han lever sitt stilla liv. Ville inte bli indragen i det här, men blev det. Jag tycker han förmedlar en ja, men det är lite som en farfar som inte har några barnbarn liksom, så där är min känsla. Och det,
nej, jag gillar också hans rollprestation, och nu får vi som sagt se lite mer av honom när vi tar oss till Skandinavium, för nu ska Frölunda möta AIK. Och tror du att jag har kollat upp vilka matcher Frölunda spelade mot AIK säsongen 98-99 där?
Det tror jag du har gjort, och tror du att jag kommer quizza dig på vilka Frölunda spelare vi faktiskt ser?
Det har jag ingen aning, jag är ju helt ointresserad av hockey, så den kan du bara glömma.
Ja.
Tyvärr.
Okej, vad är det för match då? Vet du det?
Ja, jag är ganska säker på, i och med att filmen spelades in under februari-mars 1999, så är det matchen Frölunda-AIK som spelas den 23 februari 1999 som Frölunda vinner med 2-1 till inför en publiksiffra på 9939 personer. Det som däremot är lite intressant i sammanhanget, det är ju att de här, vad heter det, monitorerna som de tittar på matchen ute när de står i baren visar ju ett annat resultat.
Ja, det står väl 0-2 där ett
tag? Ja, det är för att Frölunda AIK spelade ju också under hösten den 19 november 1998. Och då vann AIK med 4-3. Så då gjorde Frölunda 3 mål och AIK gjorde 4 mål. Så min hypotes här är att de har spelat in scenerna i, alltså inne vid själva rinken och uppe på läktaren i anslutning till matchen den 23 februari 1999. För ska du göra en sån här, alltså du gör inte en fake match med fake-spelare och fake-publik, utan du spelar in det i anslutning till en riktig match. Och det är ganska få scener som är inne vid själva rinken. Däremot när man sen gör scenerna i baren och på toaletten, då använder man filmmaterial från den tidigare matchen, alltså den matchen som spelades i november. Eftersom man, då kunde man ju inte använda den pågående matchen, för då visste man ju inte exakt vad som skulle hända. Man vill ju att en av scenerna ska vara i samband med att Frölunda gör mål, till exempel. Det hade man ju inte kunnat tajma om man hade spelat in det direkt i anslutning till den liksom riktiga matchen. Så
nej,
då använder man
scenmål.
Frölunda är ju 2 mål i den riktiga matchen.
Tänk om.
Precis. Så därför så använder de ju filmmaterial från Kanal Plus från matchen den 19 november 1998 och spelar in det under matchen den 23 februari 1999.
Jag var ju väldigt mycket på hockey från ungefär ett år senare. Jag började våren Fan, nej, ja, våren 99 ska jag, började jag nog jobba på Scandinavium när jag var, ja, 1998 redan. Så det kan faktiskt vara så att jag var på båda de här matcherna och jobbade, fast de är på en annan sektion än där jag höll till. Så att det var liksom inga risk att jag skulle synas. Men det jag kan säga utan problem är att utanför arenan är nog inte inspelat i samband med en riktig match, för så går det inte till.
Ja. Alltså, jag har också noterat just hur, för det är väl kanske en av de få riktigt pajiga scenerna i nolltolerans. Den när supportrarna går och skriker. Alltså, du har inte supportrar från Frölunda och AIK så nära varandra. Du har inte så lite polisbevakning. Du har inte, alltså, det går inte till på det sättet utanför en match mellan Frölunda och AIK i slutet på 90-talet.
Nej, men så här, en random AIK-supporter, en gammal gubbe med ett barnbarn, skulle absolut kunna gå i en AIK-halsduk in på Scandinavium den vanliga vägen, så är det. Men inte det så här att det som är orealistiskt är liksom att det står folk och sjunger utanför, att andra hoppar dit och liksom, det är inte den typen av feststämning utanför arenan inför matchen. Och det blir absolut inte slagsmål mellan två personer vid ljusskylten. Det är verkligen som att de ville hypa upp här lite. Så var det inte då, och så är det inte. Ja, det är klart att det någon gång kan ha blivit någon skärmytsling mellan någon där utanför, det är inte det jag säger, men det är inte så här det går till. Och även, det är också, jag tror att de har mixat lite inspel. Jag tror att en del kan vara inspelat ganska långt innan matchen har börjat, för det är ganska mycket, alltså när de är inne i arenan, fast alltså i katakomberna, alltså där han sitter i baren och sådär, det är lite för mycket folk som står där. För alltså, så mycket folk är det inte i rulljans mitt under en period. Den börjar, den rulljansen, 2 minuter innan perioden tar slut och är till 2 minuter efter. Men i övrigt så är de ju faktiskt inne på arenan, och då, där ser du, ja, men det är ju så det går till där liksom.
Nej, men som sagt, den scenen utanför Scandinavium, den tycker jag är den enda riktigt, riktigt dåliga scenen i nolltolerans. Men det som Johan Falk i alla fall lyckas med, det är ju att han lyckas få Edvin att gå med på att vittna. För Edvin har ju också här någon liten längre rant om hur det hade gått till hemma i Kiel. Och det är ju inte en slump att Anders Nilsson, alltså regissören själv, är från Kiel. Att han placerar Edvin i Kiel. Och Leo Gaut har ju som sagt utlöst en belöning på 50 000 om Johan Falk grips, och då har vi ju två sköna snubbar som ger sig på Johan Falk och plockar honom, så att en piketpolisbil får ta honom där.
Jag märker att du lämnar arenan här och verkligen inte vill ha mitt quiz som hockeyspelare, vilka som syntes.
Nej, jag kommer ju, det är ju liksom ingen idé, för jag kan ju inte en hockeyspelare i Frölunda från tidigt 00-tal.
Okej, men jag får rabbla upp dem jag kände igen. Så se om du känner igen. Jag ska säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 namn. Se om du känner igen två av dem då.
Ja, kör.
Håkan Algotsson.
Ja, det är ju ett namn. Jag känner ju igen det till namnet bara.
Ja. Han och Mikael Sandberg var radarpar som målvakter i Frölunda under många år på 90-talet. Peter Ström.
Nej.
Gammal klassisk högerforward. Patrik Kahnbäck hoppas jag har
hört talas om. Ja, det är ju ett namn jag känner igen i alla fall.
Ja, Peter Berntsson är lagkapten för Frölunda den här tiden. Vi har Christer Olsson i backlinjen. Vi har något oväntat Mikael Samuelsson, som senare har vunnit OS-guld med Sverige 2006, som i början av sin karriär gjorde en halv säsong i Frölunda och typ inte gjorde någon glad. Men det är roligt att han faktiskt syns. Och sen är det Ronny Sundin, som jag antar att du har hört talas om.
Ja, det är också ett namn. Men som sagt, mitt hockeyintresse slutade ju typ i början på 90-talet.
Ja,
och okay, har då. Aldrig liksom, jag har aldrig. Jag tror jag har varit på Scandinavium och sett på hockey en eller två gånger i hela mitt liv. Så, så intresserad är jag av ishockey.
Ja. Per Enlund och Jonas Jonsson syns också, så har vi nämnt det. Men ja, den här tattoo-sixten hör ju Edvin och Falks konversation på DAS, för han sitter och bajar där samtidigt som Edvin står vid pissoaren och Johan står och pratar med dem. Och tattoo-sixten ger sig då på, och som du sa, får faktiskt Falk gripen. Och är så jävla nöjd när han ringer till Gaut och berättar det. För vad sa han att han hade hört att Edvin skulle göra?
Han skulle vittja någonting. Han skulle vittja. Vittna, din döva jävel!
Din halvdöva jävla idiot. Ja, det är en fantastisk replik från Peter Andersson.
Ja, och levererad med sån precision skulle jag vilja säga också.
Ja. Den är grym. Mm. Men det hände ju sen någonting med Falk. Och vad är det?
Ja, det är ju att de här poliserna håller kårandan högt och släpper Johan Falk, för de vill inte bli Leo Gauts hantlangare. Utan även om han nu är gripen så kommer det inte skrivas någon rapport, och Johan Falk får fortsätta sin jakt på att få de övriga personerna att vittna. Och det är väl nu vi kommer till den slutgiltiga konfrontationen hemma i Helens lägenhet på Allmänna vägen 13.
Ja, för så här, Helen ringer väl Falk här, va?
Eller kommer jag skrivit inte ihåg vilken ordning det är här. För jag har bara skrivit konfrontation i Helens lägenhet som en rubrik på den här scenen. Kommer inte ihåg exakt i vilken ordning det kommer fram till att det blir en konfrontation.
Ja, nej, Falk måste ha gett henne sitt telefonnummer när de pratade förut. För jag har skrivit, jag minns det inte nu, men jag har skrivit upp det här. Men samtidigt är Gaut på väg dit också med sina hantlängare. Och han är ju först, han låser in dottern, som vi inte ens har nämnt knappt. Nina heter ju hon. Han låser in henne i en garderob och ska väl... torterar är väl fel ord, men de plågar henne samtidigt som de ringer upp både Chen-Li och Edwin, och för att liksom få dem att någonstans fatta att ni ska inte göra det här. Och samtidigt, innan Falken ser det här också, så kommer Anja dit, för hon har en tidigare scen sagt till Sellberg, alltså pappa Skackes karaktär, att hon vill åka och känna lite på Helene liksom, att sådär. Och så hon kommer dit och dörren står öppen. Och hon blir skjuten där i axeln. Men ja, spoiler, att hon klarar sig.
Och allting ställs ju här någonstans på sin spets. För det här gör ju att Gaut upplever att han måste ha ihjäl Helene. Han lägger en kudde över hennes huvud. Och här blir ju allting väldigt, väldigt dramatiskt. För sen kommer ju också Johan Falk dit och det börjar skjutas. Ja. Torkel Petterssons karaktär, som jag inte kommer ihåg namnet på.
Urban
är där. Han blir skjuten. Helene tar sig ut genom ett fönster. Leo Gaut håller henne i håret på något märkligt sätt och får en bit av hennes hår med sig. Det borde gjort fruktansvärt ont om håret verkligen lossnade från gässan på henne. Men det är några väldigt, väldigt intensiva minuter här innan övriga poliser kommer och faktiskt sätter stopp för alltihopa och griper Leo Gaut. Och då har ju han sagt till Helena att om du vittnar så kommer jag döda din dotter.
Ja. Något som jag fastnar vid här är att Torkel Petterssons karaktär, när Gaut skjuter Anja, är det väl, så är det som att han flippar ut och bara, vad fan gör du? Förklarar dig själv. Mm. Och man bara, jaha, du har väl vetat vad det är för gubbe du jobbar med? Jag förstår inte den utflippningen riktigt. Varför han blir så...
Ja, det är väl kanske det här att de går från att de ska bara misshandla Helene till att faktiskt ta ihjäl henne. Det är ett ganska stort steg, skulle jag vilja säga, i och för sig, till Torkels karaktär, eller till Torkels försvar.
Ja, men det skulle inte vara den första personen Gaut dödar. Och det här är väl inte riktigt sagt innan, men vi förutsätter att alla sett filmen, att Gaut har ju ett rykte liksom innan det här. Alltså han är ju liksom ökänd inom polisen, att man vet ju om att han är någon form av skurk, bara att man inte har kunnat sätta dit honom innan. Och jag tycker att liksom hans egna hantlangare borde ha någonstans koll på det. Men ja, visst, absolut, det är ju en stor förflyttning från att bara misshandla någon till att någon blir skjuten. Absolut, det är det ju.
Och i samband med gripandet så tar ju Peter Kron Gauts telefon, och här får vi ju liksom den sista någonstans misstanken om att det är han som är mullvarden, för att så som jag upplever det så är ju det att han tar telefonen för att själv liksom dölja sin egen inblandning. Men i själva verket så ringer han upp poliskällan eller mullvarden, och telefonen ringer på polisstationen, och vi får äntligen reda på vem det är som faktiskt är mullvarden.
Och det är ju en väldigt liten karaktär. Vi har sett henne tidigare, för det, och vi
och
har sett hennes...
Jag skulle, säga att vi har faktiskt sett henne ganska mycket i filmen, men om man inte vet om det, då tänker man inte på henne. Men när man vet vem det är som är mullvarden, så ser man ju att hon smyger runt i princip i alla de scener där viktig information utbyts. Hon är liksom i bakgrunden väldigt mycket, hon går in och ut genom dörrar. Så det är återigen en sån här grej som jag tycker, det gör dem väldigt, väldigt snyggt, för när man ser filmen andra, tredje eller fjärde gången, så ser man ju att hon faktiskt har tillgång till all den här informationen.
Ja, det är sant. Det är väl så, hon har inte sagt så mycket i alla fall. Det är väl så kanske man får se det då. Men det, jag minns knappt, är det hon som är Birgitta i där? Eller jag minns inte vad hon heter nästan gång faktiskt.
Jag har ju medvetet låtit bli att säga hennes namn, för jag kommer inte heller ihåg hennes namn. Jag tänkte att du hade antecknat. Nej, det är inte Britta. Britta är en annan karaktär som jag dock inte minns. Vilken, det är Margareta Lin som spelar henne, och det är inte hon som spelar den här. Hon är ju någon typ av sekreterare eller något liknande. Alltså någon typ av receptionist skulle man väl kunna säga. Men det är lite jobbigt att ingen av oss kommer på vad hon heter.
Nej, det känns sådär. Ja, men nu är det väl egentligen bara en scen kvar, och det är ju rättegångsscenen där Gauts försvarsadvokat sitter och hävdar att Gaut bara var på plats där i Majorna då för att beställa en reklamkampanj hemma hos Helene. Och de erkänner att en av hans kumpaner var beväpnad och sådär. Men annars så räknar de iskallt med att vittnena inte ska säga någonting.
Ja, och här har vi också, det är ju en karaktär som har varit med tidigare men som vi måste nämna, som vi inte nämnde när vi räknade upp alla, eller de intressanta namnen. Det är ju chefsåklagaren som spelas av Ica Stig, nämligen Hans Mosesson, i en fantastiskt fin liten biroll.
Ja, nej, men han håller upp sig som vanligt, kan jag tycka. Nu har vi sett honom som Folkpartiets partiledare nyss, och här är han chefsåklagare. Det tycker vi om. Mm. Men sen kommer väl det som jag tycker är en av de finare scenerna i hela filmen, när Helene sitter utanför rättssalen, för de får ju såklart inte vara med eftersom de ska vittna, så kommer både Chen Li och Edvin åtföljda av varsin polis, och de liksom de nickar till varandra på ett sätt som att de har bestämt sig.
Och grejen att det här var ju faktiskt, jag fick ju på riktigt ståpäls av den här scenen, även om jag har sett den flera gånger. Den är också en scen som verkligen griper tag. Även om det är såklart att det här är... De vet ju, Anders Nilsson vet ju vad han gör när han skriver en sån här scen. Men den talar verkligen direkt till hjärtat. Åtminstone till mitt blödiga medelålders mans hjärta.
Ja, men jag är 100% enig där. Jag tycker att det är... Ja, nej, men det är liksom tre vanliga medborgare som har bestämt sig för att göra rätt. Och det... Ja, de vittnar till slut mot honom, och Gaut. Får vi någonsin reda på vad domen blir?
Inte i den här filmen, möjligtvis i senare filmen. Men här slutar ju filmen när de går ut ifrån tingsrätten, och Helene vinkar att Johan ska komma och sätta sig i deras bil. Och pappa Skacke säger att han behöver inte oroa sig för de här olika... för de olika anmälningarna. Och jag tror inte det meddelades någon dom, utan det är väl det här dom meddelades om en vecka. Och en vecka har ju inte gått när filmen är slut.
Ja. Och det allra sista som händer är ju att Helene vinkar till sig Johan till deras bil. Och det här ska jag väl förstå någonstans, att här kommer det börja någon form av romans. Mm. Även om vi inte får mer än så i filmen. För sen kommer eftertexterna, som vi tidigare har förvarnat, att de också har en... Ja, de har också sitt egna liv. För vad händer där?
Ja, det finns ju några, framförallt två detaljer i FC-texterna som jag vill notera. Det är ju att producenterna vill även tacka alla statister, alla poliser i Västra Götalands län. Och så står det inom parentes, dock ej polisledningen, den enda polismyndighet i Sverige som vägrar hjälpa film- och kulturprojekt. Så står det alltså ordagrant i eftertexten. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt.
Det är gött bittert, men också, ja, det ska de fan ha om de inte kunde tänka sig att ställa upp.
Ja, men det är så roligt också att de använder eftertexterna på det här sättet, liksom att komma med små pikar till polismyndigheten i Västra Götaland.
Och ja, sen är det också det här...
Och de vill också tacka alla vänliga och förstående göteborgare. Speciellt ni cirka 5000 fotgängare och bilister som blev stoppade vid våra avspärrningar och omdirigeringar över hela stan när vi filmade biljakten längs avenyn Östramgatan.
Ja, men det är schysst. Peka på att vi fattar. Det här var jobbigt för er. Men tack så mycket, tack så mycket. Mm. Artigt och vänligt.
Ja, men det är ett roligt sätt att använda eftertexterna.
Yes. Men då är vi i mål med livvakter, det är vi inte alls. Vi är i mål med noll tolerans.
Och innan vi går in på betyget, kan du fatta varför filmen heter Noll tolerans?
Nej.
Skönt, för då är inte jag den enda som inte har förstått det.
Och du har inte läst dig fram till det här någonstans?
Nej, det enda jag har läst är att folk som kommenterade inte heller förstår varför den heter Noll tolerans. För det finns ju verkligen ingenting i filmen som... Noll tolerans mot vad då? Noll tolerans mot brott, ja, men det är inte det filmen handlar om.
Nej.
Jättemärklig filmtitel.
Nej, och inte så här nolltolerans, alltså så här, nolltolerans mot rogue poliser. Ja, jo, fast samtidigt så ser vi att poliser hjälper den polisen som inte ska hjälpas. Alltså,
ja, och han, nice. Är, och han är ju filmens hjälte och liksom går därifrån med hjälteglorian, så det kan det inte heller vara. Nolltolerans mot att hota vittnen. Det känns ju väldigt konstigt sätt att använda titeln nolltolerans.
Ja, nej, oerhört märkligt så här efterhand. Jag har bara accepterat att den heter så här.
Ja, jag har också gjort det fram tills jag faktiskt började fundera på varför heter den nolltolerans? För livvakterna sen, den kommer du ju en förklaring till ganska tydligt. Och även tredje vågen, om jag inte minns fel, har man en förklaring till. Men nolltolerans förklaras ju verkligen aldrig. Varför heter filmen det överhuvudtaget?
Nej, jag har ingen aning. Vi får ringa någon.
Som vi får ringa någon. Anders Nilsson och fråga honom. Det är ju svårt att få tag. Det är så ett alldeles för generiskt vanligt namn dock.
Ja, nej fy fan. Ja, båda de är ju så här, Anders Nilsson och Joakim Hansson. Ja, men lycka till med att hitta dem liksom.
Men ska du börja med att ge ditt omdöme om filmen?
Ja, nej, men jag tycker att det här är en bra svensk polisactionfilm. Jag tycker att så här, jag har ju dels mina två personer och dels då att min fasters före detta man är med, och dels att i slutscenerna här när det utspelar sig i Majorna, det är inte inspelat på Allmänna vägen, det är inspelat på en annan gata, tror det är Oljekvarnsgatan eller någon annan, där bodde mina kusiner vid inspelning, så dels var de ombads de ha en lampa tänd dygnet runt, för det var mycket natt- och kvällsscener där. Och dels med den här lilla trappan som de går upp och ner för, dels en liten tvåstegstrappa och dels en längre trappa. Där har jag gått liksom hundratals gånger när jag ska hem till mina kusiner. Så det är verkligen den innergården. Men så film betraktat, jag tycker att den håller. Jag hade tänkt räkna hur ofta Jakob Eklund säger vad fan, men jag minns knappt att han gör det någon enda gång.
Jag tror att det är i senare filmer som den liksom catchphrasen, vad fan, som jag har klippt ihop till en fantastisk, rolig film på YouTube. Jag tror att det är senare Johan Falk-filmer som han börjar använda vad fan. Jag tror inte han säger det speciellt mycket i nolltolerans överhuvudtaget.
Nej, jag kan inte så här, på rak arm kan jag inte komma på en enda gång. Så det är klart att han kan säga det någon gång, men ja, nej. Så det är ju ett minus såklart att vi inte får det redan. Men nej, så här, jag gillar storyn, jag gillar skådespeliet, jag gillar actionskribenten faktiskt för en gångs skull, och jag gillar också det lugna. Jag tycker att det här är rakt igenom en skarp, välgjord film.
Mm.
Den når inte upp till högsta betyg för mig. Jag landar på en 4. Men det är så här, det är betydligt närmare full pott än att gå ner till en 3, så kan jag säga.
Mm. Nej, men jag tycker ju att det här är i princip en perfekt svensk actionfilm. Sen är jag ju givetvis superfärgad av Göteborgs pornografin. Att det är ju den som förmodligen gör att jag höjer betyget ytterligare ett steg och faktiskt sätter en 5 på nolltolerans. Och då ska man ju återigen göra det med den brasklappen att vi sätter i Från Bäck till Bron, alltså betyg på filmerna i sin genre någonstans. Ja. Och jag tycker att på riktigt att den här är riktigt, riktigt jävla skitbra. Jag tycker att den är snyggt filmad. Det är en bra story. Det är liksom tajt berättat. Det finns inga överdrivna scener som känns... För det är ju liksom förutom den här scenen utanför Skandinavium.
Ja.
Och sen jag som då lite sån detaljnörd gillar ju att den hänger ihop med datum och liknande. Att Frölunda AIK faktiskt spelar matcher här under det tidiga 99, och att julafton är på en torsdag och därmed kommer tidningen ut fredag den 25 december. Vi har även en detalj i de här trav lapparna att det ska vara trav den 13 mars. Som gör, men det är många sådana små detaljer som gör att filmen hänger ihop. Och sen bra skådespeleri. Peter Andersson tycker jag är helt lysande i rollen som Leo Gaut. Jag tycker även Jakob Eklund gör en väldigt bra Johan Falk prestation. Så överlag, jag tycker det här är en jättebra film, och det är verkligen en sån film som jag kan se många, många, många gånger. Jag kommer ju förmodligen se den igen ganska snart, för att jag gillar den så mycket, och det är så mycket snygga Göteborgsmiljöer också.
Ja, nej, men jag är helt enig. Det är lite samma anledning som jag kan se om Känn ingen sorg, en helt annan film, för att det är så mycket snygga Göteborgsmiljöer. Den här är ju någonstans, alltså den här är ju inte medvetet lika göteborgspornografisk, för att Kärringesorg är liksom inspirerat av Håkan Hellströms musik och Gärning, och det är ju väldigt tydligt knutet till Göteborg. Men det här tycker jag liksom, jag älskar att se liksom sena 90-tals Göteborg med de saker som skiljer sig nu och det som är lika nu. Jag tycker det är fantastiskt, roligt. Men jag tycker inte att filmen bara är bra därför, utan jag tycker, som vi har pratat om, den håller hela vägen med alltihopa. Tycker det är lite konstigt att Nina, Helens dotter, pratar en sån bred jävla stockholmska. Men jag kan ha överseende med det för den här gången.
Så, vad ska vi prata om nästa gång vi hörs?
Ja, vi tar väl dem i ordning, tänker jag. Så då blir det ju Livvakterna nästa vecka, eller om två veckor. Alltså om två andra veckor. Filmen.
Och den är från 2001. Det går ju 2 år emellan de här första filmerna. Livvakterna kommer 2001 och Den tredje vågen kommer då följdaktigen 2003. Och det är de tre första, alltså det är de tre i originaltrilogin, om man säger så. Sen får vi väl se om vi gör, vi ska inte göra alla Johan Falk-filmer givetvis, men jag skulle tycka, nej det ska vi absolut
Nej.
Men jag tycker ändå vi ska välja, kanske ta den första av de nya filmerna, eller välja någon av de nya filmerna.
Det kan vi göra.
Men nästa gång vi hörs så blir det som sagt Livvakterna.
Har du sett den i någon form av nutid?
Nej, den har jag inte sett i nutid. Utan den såg jag bara när den kom. Jag har sett både Livvakterna och Den tredje vågen när de kom. Men det är nog, ja men det är nästan 20 år sedan. Ja, det är mer än 20 år sedan Livvakterna kom och nästan 20 år sedan som Den tredje vågen kom.
Ja, men det är samma här. Jag tycker det ska bli intressant att se om den, för jag har inte sett den på länge. Och det är kul. Alltså, Samuel Fröler tar sig in i casten och Lia Boysen, och sen återkommer många. Alltså Marie Rickardsson återkommer ju, och Nina återkommer, och Sellberg återkommer, och Kron återkommer, om ännu mindre roller och sådär. Men nej, det ska bli intressant att se vart det här tar oss, även om jag har en känsla av att det inte kommer att vara lika bra som den här gången. Men jag kan hoppas. Men då, vill ni oss något, så har vi en mejl, frombäcktilbron@gmail.com. Annars är det Instagram där vi är mest aktiva, frombäcktilbron, där med Maxelsson med ETS på Twitter, Gustav Brink med CK på Twitter, mig. Så får ni ha det så bra, och god fortsättning, och ha det så bra så länge.
Ciao.